Ja, men vi kan ju snabbt hoppa in på det som jag ville prata om egentligen, och det är ju att alltså det, vi är ju från Sverige och det är från Norge. Och det finns ju, länderna är ju väldigt lika, och det som jag reagerade på när jag kom till Norge var att det är liksom same same men omvänt. Alltså i Sverige nu så har vi en högerregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet, eller Liberalerna som de kallar sig, alltså motsvarande vänster här i Norge då. Och Socialdemokraterna, alltså Arbetarpartiet i Sverige, har ju systematiskt förstört Sverige under många, många år. Och så hamnar de i opposition och plötsligt så får de nästan 40% väljarstöd. Och jag sitter med känslan av att i Norge så är det lite likadant. Att liksom, högre har gjort en massa, massa konstiga saker de sista åren. Och så hamnar de i opposition och plötsligt så har de nästan 40% i väljarstöd. Varför är det så? Varför har högre slash Moderaterna blivit socialdemokrater?
Jeg tror det har skjedd fordi Høyre og Arbeiderpartiet på et tidspunkt ble så like at du må dømme dem på hvem du liker. Og jeg tror folk flest synes Erna en mer likandes dame enn det Støre Så du kan ikke lenger dømme på politikk, og da må du dømme på hvem du ville tatt en kopp kaffe med.
Og Erna, jeg har ikke møtt Støre, men jeg har møtt Erna et par ganger. Hun jo veldig rund og ledig, altså hvis du kommer i kontakt med henne. Hun jo på game en gang hvis det et eller annet. Og som sagt, ikke møtt Støre, men Støre jo det her, alt jeg prater om, at han var sånn tokefyrst og alt det greiene her da. Det har vi snakket for, det synes vi bare tull egentlig.
Ja, altså vi tror at vi kunne hatt en interessant debatt med Støre, ideologi, utenrikspolitikk, den type ting, og at Erna blir liksom litt på blass for oss. Men jeg tror ikke det noe tvil om hvem du ville hatt i et familieselskap.
Nei. Nei, og det det som at der passer ikke Støre inn, for det liksom blir... Ja, det noe, altså, Støre var jo da såkalt en supergod utenriksminister i sin tid. Han jo kjent som en superstjerne som utenriksminister. Men som... Du kan si hva du vil, altså, de internasjonale problemene vi står i nå, strøm, inflasjon, rente, alt der. Ingenting av det her er Arbeiderpartiet og regjeringens skyld, men de gjør, unnskyld uttrykket, en så inn i helvetes jævla dårlig jobb på å løse dem. Så det klart, du blir jo rasert ut av det.
Ja, ja. Og det precis samme i Sverige. Altså, i Sverige så er det jo utan tvekan Socialdemokraterna som har lagt upp till katastrofen vi ser i Sverige nu. För de har kört på liksom Tysklands politik nästan rakt av, tagit hela liksom energivände och bara liksom plöjt in det i svensk politik tillsammans med, varit med i EU och så vidare. Och så tar äntligen högerblocket makten, och högern i Sverige får bara makten när det går riktigt utför. Alltså det är inflationen i taket och liksom krisen är ett faktum. Och trots det så har de gjort absolut ingenting. De har suttit vid makten nu snart ett år och de har gjort ingenting.
Ja, men jag lurer på om det svenska och norska byråkratiet nu har blivit så tungrodd att selv om de sitter och skriker och hojer över att dere må utrede det, dere må komme i gang med noe i det departementet. Denne situasjonen er uholdbar, så klarer de ikke. Fordi at byråkratiet har tatt helt overhånden. De har ikke hatt fokus på å lage en liten og effektiv stat noen gang.
Nei, altså, men så er det jo det at, som sagt, altså, når du er i opposisjon, så vil jo opposisjon alltid vokse litt basert på at mange, altså misnøyen er litt så stor. Det er alltid noen som er misnøy med noe. Men når Støre-regjeringen gjør så ufattelig dårlig jobb på disse problemstillingene våre, så vil jo den misnøye veksten i Høyre bare ta enda større av. Det blir bare enda høyere.
Og så er det en ting som en veldig interessant forskjell, og det var at det sosialdemokratiske partiet i Sverige ble større når de kom i krisen. Og det samme skjedde i Danmark. Men i Norge så går det altså helt på bøtta.
Og det går igjen på personlighet og like personlighet. Støre er ikke like godt likt som Mette i Danmark og som Magdalena eller hva pokkerne heter igjen.
Magdalena Andersson, ja.
Ja, altså, de er bedre likt som person. Det har betydning i politikken.
Er vi altså i et stadium nå der det ikke finnes noen, for det finnes jo ingen riktig skillnad på høyre-venstreblokket, hverken i Sverige eller i Norge. Det er liksom noen millimeter her og der de sier en sak, men det gjennomføres jo ingenting. Er det likadant i Norge med departement og tjenestemenn og sånt, at det egentligen der all makt ligger, og at liksom... I Sverige i alla fall så är ju Socialdemokraterna så inrotade i alla olika departement och styr i stort sett allt. Så att även om man tillsätter en ny regering så kan inte de göra någon skillnad. Är det så i Norge också?
Ja, jag har en känsla av att det är lite av huvudproblemet. Men samtidig så har ikke jeg lyst til å disse moderaterne så mye som jeg har behov for å disse Høyre. Fordi tross alt, moderaterne forrige gang fikk gjennomført ganske kraftige skattelettelser og fratrekk på skatten på vaskehjelp og alt
Roter
dette her.
Ut av dagen, ja.
Framförallt så var det jobbskatteavdraget var den stora grejen. Det sänkte ju skatten för vardagsfolk från 35 till 27 ungefär.
Ja,
det är ganska
de
mycket.
De stod för något och de genomförde det, men Høyre i Norge samman med Fremskrittspartiet, som det alltså blev påstått var liksom den blå-blå regeringen och det mest blå vi hade haft sedan krigen. Alltså de genomförde ingenting. Ingenting.
Men jag säger som javel, herr statsråd eller yes minister innen byråkrati, ja, det var månedsvis med fruktbart arbeid. Og det handler jo bare om å stagge politikerne, sant, i det. Altså, jeg regner med at dere har sett gjestminister, det er jo en genial, fantastisk serie. Alt handler bare om byråkratiet skal bare stagge politikerne, ikke få gjort noe. Og når byråkratiet blir så stort, så, selv om det er en vits, selv om det er en joke, så blir det jo nesten sånn. For du skal bevege alle disse menneskene, skal flytte papirer ut og prøve å skape noe fornuftig, og forsvare sin jobb, ikke minst. Det er klart at byråkratiet er jo alt for stort i ja, i hvert fall i Norge, og sannsynligvis også i de andre nordiske landene, vil jeg tro da. Så det, ja.
I hele vestverden skulle jeg vel sige. Du har jo samme effekt i USA. Donald Trump var president i 4 år, han lykkes ikke gjøre noen ting. For det var stopp i alle departementen, liksom.
Ja, men samtidig så mener jeg at det må ha noe å gjøre med den generasjonen politikere vi har fått. For jeg tror de så redde for å gjøre feil. Altså mine forbilder av Reagan og Thatcher, bare tenk deg hvordan de på en måte brøt gjennom lydmuren i forhold til den 70-tallssosialismen som rådde overalt og som sto for noe og som snudde sine land rundt på en sånn positiv måte. Jeg beundrer også, nå kommer dere til å få sjokk da, på mange måter Oluf Palme, fordi han var jo på en måte motsatsen, altså han var jo den sosialistiske personen som tørte å være kontroversiell og få gjennomført noe for sosialismen. Og det beundrer jeg han litt for at han våget. I dag har vi ingen sånne politikere, hverken på høyre eller venstre siden.
Jo, altså, nå blir dere enda mer sjokkert. MDG har jo noen sånne, det Miljøpartiet De Grønne har jo noen sånne. Men de blir jo bare heller tolket som clean gærne, har ikke tullet, men de våger å stå for noe.
Ja, men de under 4%. Og ja. Det liksom, du vil alltid kunne finne noen sånne minipartier hvor det noen tøffinger. Men det å være statsminister og være tøff, det står i respekt av.
Jeg skal jo faktisk si at i Sverige, så den politiker som har imponert på meg mest på senaste tid har jo faktisk vært Nooshi Dadgostar, altså ledare for Venstrepartiet, eller Sosialistisk Venstre i Norge da.
Er det ikke mer rødt?
Ja, rött är det. Ja. Det är svårt. Ja, någonstans där mitt emellan. Alltså det är det första politiker som faktiskt står upp och säger det här är vad vi tror på och det här är vad vi vill ha köra för linje och faktiskt verkar liksom make sense när hon säger det.
Om ni röstar på oss ska vi göra det här och så gör hon det hon säger att hon ska göra, vilket är väldigt ovanligt i svensk politik.
Ja. Unheard of.
Ja.
Jo, men det är också lite grann kan man ju egentligen se lite om Arbeiderpartiet och Senterpartiet som blir slaktade nu, som också har en del av de ändringarna de gjort har de varslat på förhand. Alltså grundränteskatter, alltså alla ting de skulle ha fått så mycket trubbel för nu, schweiziska, allt det de har sagt de ska göra.
Det har du helt rätt i, men det jag kritiserar dem för, det är det att inte de klarte att göra de rätta tingene för att böta på den krisen som kom.
Mm.
Alltså denne strømstøtta som ikke er strømstøtte, men som er tilbakebetaling av penger de har tatt fra oss i utgangspunktet.
Mm.
Når det gjelder ikke minst dette med at staten har økt med 10%, mens vi private konsumenter har måttet knipe inn 10%.
Mm.
Altså det er jo åpenbart at det skulle vært omvendt.
Mm.
Men jeg litt enig med deg i at de har tørt å gjennomføre det de sa når det gjaldt å øke skatter, men de har jo ikke gjennomføringsevnen for å løse en krise.
Nej, de absolut inte det i närheten.
Det har inte den svenska regeringen heller. Vi har ju länge kritiserat Ulf Kristersson för att han är alldeles för tafatt. Han är för tam, han är för liksom slapphänt. Att han vågar inte ta några beslut, verkar det som. Alltså, ja,
men han är ju en man född i rätt i en kavaj, han är inte det?
Jo.
Det har man inte kritiserat om man har sett
ja, visst,
på.
Visst, det är han.
Alltså, då kan man inte klaga, då kan man inte klaga. Man har ju fått det man har sett på. Ju.
Ja, verkligen. Alltså, han är en politisk slappfisk. Han har gjort det som ska till för att han skulle bli statsminister. Det är precis det som han... Alltså, det finns ingen ryggrad där alls. Och det har vi sagt länge.
Vi kan ju se också att det är ju inte riktigt så enkelt som det en gång var med Thatcher och Reagan. Titta på Liz Truss nu. Mm. När hon kom till makten och skulle göra sin Thatcher-thing. Och hon flyttade och hade skatten 5% eller någonting. Och hela marknaden sa att de tappade förtroendet för henne. Och hon åkte ut på 40 dagar. Men var det verkligen så att hela marknaden tappade förtroendet för henne? Eller var det en genomtänkt push för att hon var den som stod emot? Hon var inte för den globalistiska linan liksom. Och Richie, vad heter han nu?
Sunak.
Mm. Ja, Sunak som kommer efter är ju mannen som som finansminister genomförde alla de sakerna som har lett till att Storbritannien har problem nu. Och honom, det var honom de ville ha dit liksom.
Jag tror det var en slags form på kupp. Jag tror inte det var planlagt kupp, men jag tror att man kastade sig på när de hade chansen till att ta henne. Och så är ju då spørsmålet, blev Thatcher och Reagan utsatt på lika mycket press? Ja, det tror jag faktiskt. Men de klarte att stå emot.
Ja.
Och det tror jag skyldtes att de hade byggt upp en ideologisk bas i många år på förhand. Men vi har liksom inte något grundfjäll i förhåll till liberal eller liberalistisk tänkning. Och då går det ju gärnt när sådana stormer uppstår.
Mm. Absolut. Och sen så en sak, med, i alla fall i Sverige, då, media och mediestödet som finns i Sverige gör ju att inga aviser eller nyhetskanaler vågar gå emot liksom den socialdemokratiska eller vad man nu ska kalla den linjen för som finns i Sverige. Socialliberala linjen. Alltså public service i Sverige får 9,4 miljarder kronor per år. Och det är klart att de kommer göra det som krävs för att ingen politiker ska våga ta bort det stödet.
Jag är helt enig, och i Norge så syns jag det är ännu värre egentligen med NRK som alltså då har en egen mediaskatt som de får nær 6 miljarder kronor på och lager tv-programmer. Och alltså, hvis du analyserar Dagsrevyen, hvis du analyserar Nytt på Nytt, så det är ju bara sån där socialdemokratisk tankegods i 18 forskjellige olika former, lite på humor och sarkasme, lite på nyheter, och hela tiden så vinklar det in på ett eller annat problem som ska lösas med mer pengar och mer politisk styrning.
Mm. Och så tycker man ser det väldigt på vilka frågor politiker får i olika debattprogram. Alltså det känns som att vänstersidan får alltid liksom softballs, medan liksom alla politiker på högersidan får de värsta speedcurveballs som man kan tänka sig.
Ja.
Ja, jag vet inte om jag är lika hissig som de här tre men jag har väldigt tro på dialog och samtal, men det är en ting som provocerar mig då, och som jag och Ola snackar mycket om då i den kallade softball-kategorien som inte borde ske, och det är Hadia Tajik som ska kämpa och bli nästledare i Arbeiderpartiet och ska uppnå nya ledarroller och så vidare, och så är hon en kriminell svindlar. Varför blir inte hon pusha mer på det? Är det riktigt att du ska tillbaka? Nej, menar jag. Men halva Arbeiderpartiet syns det fint att hon ska komma tillbaka, för det är alltså halva Arbeiderpartiet står bakom. Varför är inte medierna mer och pusha där? Det borde ha sagt, du, varför hör du i det? Alltså storpolitiska, hon är valt in på Stortinget, hon har fullföljt sin 4-årsperiod, det är det oavsett, men hon har ingenting där att göra. Hon är kriminell och svindlar.
Alltså jag kommer ihåg när det var debatten om generell beväpning i Norge som gick första vändan eller liksom för ett par år sedan. Och säga vad man vill om den, men Hadia Tajik var en av dem som var störst motståndare mot generell beväpning av politiet. Samtidigt så har hon två beväpnade livvakter från PST med sig vart hon än går. Alltså, om hon nu verkligen tycker att polisen inte ska vara beväpnad, så det första hon borde göra är att sparka bort sina livvakter då. För det är väldigt lätt att säga att liksom resten av den norska befolkningen ska klara sig med obeväpnad politi när hon själv har pistoler inom liksom räckvidd.
Men där är någon sån case där man kunde pusha mer. Det är jag helt enig, och det är någon uppenbara sån case där man kunde pusha mer. Helt fel att man inte pushar extra på det. Men så ska man också tänka på hälsa till folk upp i det bildet också. Vi har snackat om det flera gånger, och Ole här, vi hade ju en som jobbar i regeringen som heter Tore Tønne, som blev presenterad till på tidigt 2000-talet. Som hade haft lite för nära samarbete med Røkke, och så blev det lite sån dålig blandning. Alltså han tog livet av sig. Och man ska inte pusha folk på sån måte att man havner där, alltså det blir fel. Men likaväl, ska hon släppa undan att hon ska jakta nya stora ledervärv i Arbeiderpartiet,
som åpenbart egentlig er en økonomisk svindler. Men jeg synes ikke det er det det handler om. For meg så handler det om vinklingen på stoffet de presenterer. Altså, når noe går galt i samfunnet, hvorfor stiller man ikke spørsmålet, ja, men skal staten i det hele tatt drive med dette? Kan staten egentlig gjøre dette så veldig mye bedre? Skal vi ikke heller bare la det regulere seg selv? Hvordan gjør de det i Schweiz? Hele tiden så er det en eller annen ny lov som må, og det er et eller annet problem, og alle problemene skal løses med mer penger, og de pengene må hentes fra mer skatt.
Jag hade ju en liten teori som jag pitchade tidigare idag när vi tog en kaffe här om att staten både i Norge och Sverige försöker aktivt medvetet köra samhället så i botten så att den enda räddningen är mer stat.
Jag tror inte de aktivt gör det, men de klarar inte att se att all den propagandan som går för att staten ska involvera sig mer vill ultimatisk ende i den stasjonen. Altså det som har skjedd nå under pandemien og de siste årene da, at statens andel av BNP bare går opp og opp og opp, og så er det ingen sterke krefter som sier at hallo, stans nå dette her, la vanlige folk få mer penger mellom hendene, så vil de bruke det mye mer fornuftig enn politikerne.
Ja, og jeg har jo påstått her, vi har snakket tidligere ofte om det her med at statens andel av utgifter i Norge av BNP er på 66%. Men det tallet er nå 3-4 år gammelt. Jeg tror pinner meg vi runder snart 70%, og da blir spørsmålet, når er vi en de facto kommunistisk stat?
Ja, Marx ville jo at staten skulle forvalte 100% og fordele etter behov, og det betyr at vi er et over 60% marxistisk samfunn.
Mm. Jeg påstår 70 allerede, men ok, vi får se.
Og Sverige er vel der någonstans også, og det tycker jag är lite intressant när vi pratar om Sverige och Norge och sånt, att Sverige tittade ju på Tyskland och Tysklands, särskilt Tysklands energipolitik, och tyckte det där ser jättebra ut, det ska vi också ha. Ingen reflektion över om det här faktiskt är hållbart. Alla liksom riktiga experter som faktiskt kan det här som räknar på så det här är inte hållbart överhuvudtaget. Och så säger man så här, jo det är det för att vi, alltså det var ju en svensk politiker i det här hybridprojektet i Sverige där man ska laga fossilfritt stål. Jag vet inte om ni har talat om det, men det är i Nordsverige så kan man bygga en fabrik då som, där man istället för kol ska elda med vätgas tror jag. För att få då liksom fram stål. Och då behöver man 70 terawatt till. Det är lika mycket som hela Finlands kraftproduktion på ett år. Bara för det här, den här fabriken i stort sett. Och det är dubbelt, alltså då måste man lägga till 50% till på Sveriges totala energiproduktion per år. Och på frågan då, ja men var ska ni få kraften ifrån? Svarar han, det bara måste gå. Alltså, man kan inte föra en politik på, ja men det bara måste gå. Det håller
jo,
inte.
Jo, det här du har fel. Vi har många lysande exempel på folk som har fört politik på vad det måste bara gå. Ja, och det har oftast gått väldigt dåligt.
Ja, Sverige ska ju alltid vara ett föregångsland när det kommer till både invandring, där Sverige tog in 163 000 flyktingar. Och så sa man, vi löser det sen. När folk frågade, ja, men hur ska vi ha råd med det här? Sveriges kassa, beräkningen för hur mycket det skulle kosta. Då hade man i augusti lagt upp en budget som då skulle hålla 2 år framåt i tiden. Den kassan var spräckt i oktober. Ja. Då hade man bränt av 40 miljarder på det här redan. Och på frågan, hur ska vi liksom lösa det här nu, så svarade man också, ja men A, vi såg det inte komma, och B, det bara måste gå. Hur kan politiker liksom, och Norge verkar ju göra lite samma sak, att man ser på Sverige och ser på vad som absolut inte fungerar i Sverige, till exempel energipolitik eller polisreformer, och så säger man, ja men det kommer gå i Norge om vi gör precis på samma sätt. Hur har man tänkt där?
Min teori när det gäller Norge och Sverige är som följer. Du måste huska på att jag har vuxit upp i en tid hvor Sverige var allt, alltså i Norden. Det var en form for liten mini-supermakt. Det var det landet som alltid ble nevnt i USA og England når man liksom snakket om den nordiske modellen. Det var Stenmark, det var ABBA, det var Bjørn Borg.
Volvo
Saab. Vi hadde ingenting. Absolutt ingenting. Altså, vi tappte landskamper i fotball, sånn 10-0 og sånt. Det var helt grusomt å være norsk. Ok, så får vi oljen, og så blir vi visst nok rike, i hvert fall statsrike.
Men det er allikevel en ting som ligger i bånd, og som ikke vil endre seg kanskje på et par hundre år ennå, og det var det at Sverige var en stolt industrinasjon. Dere hadde tre store byer, hvor det liksom var en bykultur, mens hvis du går liksom bare to-tre generasjoner bak på alle nordmenn, så kommer vi fra en bitte, bitte liten gård et eller annet sted, så små som, altså det helt umulig å skjønne at det gikk an å leve der. Og dere storebroren, og det et eller annet rart med det der psykologiske som går på, ja, de har jo liksom fått til så mye, og de så flinke. Det ligger her fremdeles. Vi mentalt litt lillebror, selv om vi flasjer rikdom her og der. Da.
Men jeg mener, når man kan se til eksempel på svensk kriminalpolitik och se att det fungerar inte överhuvudtaget. Det är liksom, förra året så hade ju Sverige, alltså Norge hade ju 4 dödsskjutningar, Danmark 4, Finland 2. Totalt 10 dödsskjutningar och Sverige hade 60. Alltså 6 gånger fler dödsskjutningar. Hur kan man titta på den typen av kriminell utveckling och tänka Sverige gör någonting rätt här?
Där har vi helt annan teori för att jag tippar att av de 60 så var 50 av de var narkogäng uppgör.
Ja, 59 skulle jag säga.
Yes, ergo så war on drugs useless. Stop war on drugs. Så har du löst det där för att jag är ju pro invandring, jag är pro immigration och jag tror vi trenger det för att vi lever så länge och vi föds och får barn i västern att till slut så trenger vi flera folk då. Men vi måste end the war on drugs så får vi bort dessa jävla idiotiska gänguppgörande.
Men där också går ju Norge på Sveriges linje med att man ska ha mer war on drugs.
Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt. Det är helt spinnvilt. Och särskilt nu med Centerpartiet sista landsmöte då.
Ja. Mm.
Men jag tror inte du har helt rätt där. Jag tror du har rätt i att vi ska end the war on drugs. Det håller jag absolut med om. Men din analys om att det kommer sluta gänguppgörelserna i Sverige stämmer inte. För det är ett parallellsamhälle. Och det spelar ingen roll om de då istället kommer att driva prostitution eller illegal gambling eller att de kommer stjäla bilar eller vad som helst. Men anledningen till att den här brottsligheten existerar är för att det har skapats ett parallellsamhälle. Där unga män inte har någon som helst chans för avancemang i det normala samhället. Och då vänder de sig till brott oavsett. Det kan vara vad som helst liksom.
Du har nog lite grann rätt i det, men så blir ju nästa spörsmål. Hur mycket var det narkotikan som gjorde att det blev slik? En annan ting är ju när ting är baserat på att du får pengar i handen utan att jobba.
Mm.
Och det är fryktligt vanskligt att finna jobb utan att ha en massa rara kvalifikationer. Och det är minstelön och det ena med det andra.
I Sverige är det omöjligt att hitta ett jobb.
Mm.
Jag skämtar inte. Alltså, jag har fortfarande vänner som bor kvar där vi kommer ifrån som är i 40-åren som har svårt att hitta jobb till denna dagen. Alltså. Man kan ju tänka liksom, en vuxen man 40 år som i alla fall duschar och kommer till jobbet varje dag. Är liksom inte det, ser vi inte det alla det som liksom, åtminstone går med och gör vad som helst, städning, vaskning, vad som helst. Icke, de får inga jobb.
Vi gjorde ju ett avsnitt om det för inte så länge sedan där vi sa att Norge ligger på cirka strax över 3% arbetslöshet totalt i samhället. Och Sverige ligger på 8, nästan 9%.
Mm.
Alltså det är
och bland invandrargrupperna så ligger det runt 40 och för unga invandrare runt 70. Det är jävligt
tufft. Det handlar nog lite om vad slags typ invandrare som har kommit också.
Absolut.
Det är ju inte något hyggligt att snacka om det, men det är nog lättare, det vill nog bli lättare att ta in en här med ukrainare än folk från Somalia.
Givetvis. Alltså vi är ju invandrare i Norge, så det är klart. Och det som jag alltid har sagt i alla fall är att jag tycker det är bra att man hjälper flyktingar, men då ska man ha en plan. Alltså att bara liksom dumpa 163 000 i Stockholms förorter. Det håller inte, utan man måste ju ha en plan på hur ska de här integreras i samhället, hur ska de här komma sig ut i jobb så snabbt som möjligt. Men i Sverige så får man ju inte sätta krav överhuvudtaget i samhället, så får du inte sätta krav. Det är ju prat, det går ju ner i skolan också. Nu vill man ju slopa betyg i skolan och sånt där, för att det är liksom, det är fult att ställa krav till någon. Och
ja.
Det här inga rättigheter utan skyldigheter, det verkar vara helt glömt.
Men det må jo si det at jeg har jo, altså min mor er jo 100% finsk, og jeg har litt finsk på pappas side, og gentester sier jeg er 62-63% finsk, og jeg har jo alltid hatt mine sommerferier som barn og alt der i Finland, det er masse familie i Finland og så videre. Og det er jo litt vanskelig for sånne liberalister som også prater om altså, disiplin versus frihet og alt det her da, men saken er jo den at finsk skole til eksempel skårer jo skyhøyt bedre enn norsk skole, til tross for mindre ressurser. Men det som er essensielt er at finnerne har fortsatt høyt fokus på disiplin. Og det er klart det gir resultater.
Alltså jag tycker ju generellt sett att när, om vi nu ska leva i det samhället som vi har byggt upp, så finns det för mig två vägar man kan gå. Det ena är inga gränser, alla är välkomna, ingen får någonting gratis. Det är liksom alternativ nummer ett, det du får när du kommer till ett land är ett arbetstillstånd och ingenting mer, inga bidrag, inga subventioner, noll, nada, sip, sip, zero. Det är alternativ ett. Du inga krav, men du får ingenting heller förutom rätten att arbeta. Alternativet då är att du får bidrag och sånt, men då ställs det krav i proportion till hur mycket du får. Jag vet inte.
Jag tror på modell 1. Jag tror att modell 1 kombinerat med en annan form på minstesats och att du faktiskt tolererade att en del som inte gav att jobba blev fattiga. Fordi du, men jeg tror de ville klart å bygge seg opp, men du ville ikke liksom få den mer umiddelbare, altså de får på en måte flyktningene til å ikke se fattige ut etter noen uker, men de er jo fattige, altså de har fine klær og det er en grei leilighet og så videre, men når du ikke kommer av jobb så kan du jo aldri komme opp på et gjennomsnittlig nivå.
Jeg tror jo som liberalist at det er en fri rett å kunne bevege seg globalt hvor enn du måtte bevege deg. Så for meg så spiller ingen modell noen rolle. Jeg tror på det, og jeg tror uansett at vi om noen veldig, veldig få år er desperat i behov av mennesker uansett. Så det kommer til å smelle i trynet på oss, også på FRP, som har vært så imot å få folk inn at nå trenger folk. Distriktene i Norge er mer eller mindre nå opprettholdt av innvandrere. Hva skjer om 8-10 år, når ikke dem heller gidder? Da har vi ikke distrikt igjen heller. Og vi må se litt mer demografisk utvikling, hvor vi nå snart ikke føder barn til å holde samfunnet opp en gang.
Men hvorfor har man da, i alle fall i Sverige, bygd en innvandringspolitikk som går ut på at man tar inn masse med folk, men så får de ikke jobbe, de får ikke arbeidstillstånd, utan de forventes sitte på noe mottag någonstans eller i någon stadsdel någonstans och lyfta bidrag. Och man ger dem inte rätten och möjligheten att ge sig ut och jobba.
Vi har samma problem i Norge. Det är folk som har suttit och väntat på söknader sedan 10-15 år i Norge och de får inte lov att jobba. Det är också en ren idioti. Du måste ju självklart kunna bidra till samhället. Vet du faktiskt ska göra. Vi vet att det kommer att gå lång tid. Helt idiotiskt att man finner en lösning på det alltså.
Och där igen så har ju Norge haft möjligheten att se på hur det går för Sverige och tänker att vi kopierar svensk politik där också.
Ja, nej, jag tror ju det handlar mycket om att LO är livrädda för att någon kommer och tar jobber. Så då är man nödt till att upprätthålla minstelön och så är man nödt till att ge dem massor av rare kvalifikationer för att få lov att jobba.
Vi har ju mastergradssjukdom i hvert fall i Norge också. Alltså du måste starta mastergrad för att vaska dass, alltså det är ju nästan sån det färd man blir och det är ju en rent spik och galskap att det är den vägen vi går också.
Ja, så är det ju.
Men om vi tittar på de två länderna som har mest restriktiv invandringspolitik i världen, det kan ju vara Norge och Schweiz till exempel. De har ju de facto högst levnadsstandard, högst minsta lön i hela världen. Och de ställena, Sverige, där vi har en öppen invandring, vad som har hänt med minsta lönen i Sverige är att klyftorna har ökat. Det Reinfeldt lyckades med från 2008 till nu är det att han har dubblat spannet på lönen istället för att det var allting låg mellan ungefär 10 000 förut. Nu är det liksom de fattiga tjänar 15 000 och de som går bra gör 50 000. Så vi har fått enorma klyftor i samhället istället i Sverige. De ser inte samma stora klyftor i Norge, det jag vill säga.
Men jag tror det handlar mycket om att i alla fall i Schweiz så vågar man sätta krav. Att välkommen hit, men om du ska vara här så ska du lära dig språket och du ska jobba.
Jo, jo. Men det är väldigt svårt att ta sig till Schweiz. Och det jag skulle vilja säga så att de har en låg arbetslöshet. Det är det som är hela poängen. Att man får ju se den. Anledningen till att Sverige har 8% arbetslöshet är ju på grund av att vi har haft en enorm invandring. Senast kom ju siffror igår att 27% av Sveriges befolkning är invandrare. Det är ganska mycket.
Ja, det er veldig mange på veldig kort tid, og jeg skjønner godt at det blir problemer ut av det. Men igjen, jeg er gammel nok til å huske alle pakistanervitsene og alt som ble sagt om det pakistanske miljøet som begynte å komme i 1975. Og i dag så er altså pakistanske jenter bedre utdannet enn norske gutter.
Absolutt. Det finns ju det. Det är den storyn vi vill se, att det lyckas.
Och jag tror att det har att göra lite med bidragssystemet, för att nu för tiden så finns inte samma incitament att faktiskt börja jobba. För du kan få så otroligt mycket i, om du bara bidragstrixar lite grann, skriver över dig på olika lägenheter och så vidare, så att det är knappt lönt att ge sig ut och jobba. Mm. Medan när du kom på 70-80-talet och öppnade alla tusentals pizzerior som finns på varenda gatan i Sverige, så var det liksom att välkommen hit, du, här är ditt arbetstillstånd, ut och jobba.
Mm.
Och det verkar ju fungera. Jämfört med att du liksom ska regleras bort så att du inte har en chans att någon ska komma in på arbetsmarknaden, och det är knappt lönt för att du får minst lika mycket bidrag av att bara sitta hemma.
Jag antar väl att jag tror det är likadant i Norge som i Sverige, där att somalierna är den mest misslyckade invandrargruppen med väldigt lågt arbetsdeltagande och så vidare. Vilket är ganska paradoxalt, för att i USA så är de den näst mest collegeutbildade invandrargruppen från Afrika, endast ledd av nigerianerna. Där har de lyckats otroligt bra, men här så går det helt på trynet.
Gerhard Helskog, invandrarnas supermakt, eller invandringens supermakt heter boka, han beskriver akkurat det du säger där, sån. I Minnesota är det 80% nordiska gener. Det var jo väldigt många norrmän och svenskar som emigrerade dit, och de fick också massa somalier. Och de är nu, eller på det tidspunkt han skrev boka då, som det börjar bli i vart fall 10 år sedan den boka kom ut, så var alltså somalierna högre genomsnittsintäkt än genomsnittsamerikanen.
Mm, och så måste vi huska en ting som jag kom på ref akkurat det då, men med min favoritförfattare Johan Norberg från Sverige då, som har skrivit bland annat boken Open, som jag tror jag nämnde det för och sån. Han beskrev jo det, altså de som flytter på seg, og da snakker vi migrasjon generelt, de som flytter på seg, og da snakker ikke vi flyktninger fra krig og elendighet, men folk som flytter på seg, det er driftige. Sånn at de som dro til Minnesota, både nordmenn og svensker og alle de her, har enda høyere inntekt enn det vi har klart å oppnå nå i vårt siviliserte samfunn. Fordi de som flytter på seg er ofte driftige folk. Det er de som engasjerer seg, det er de som setter i gang ting, det er de som bygger business. Så utflytterne har bedre økonomi enn de som ble igjen i landene.
Mm. Men detta ställer då frågan, varför lyckas inte vi i vårt samfund med att ta fram det här positiva som finns i människorna?
För att socialdemokratiet tror att allt blir bra bara du gör ett politiskt vedtak och de ska organisera allt möjligt. De anerkänner inte kraften som ligger i att ha frihet.
Så är ju människor generellt är ju driftig, men socialismen är ju antidriftig.
Absolut. Ja, ja, absolut är det så. Vad är det citatet från Sovjet? Att vi låtsas arbeta, de låtsas betala oss.
ja, men det, vi tar inte det.
Det känns ju lite så i alla fall, att hårt arbete belönas inte i Skandinavien som det är just nu.
Det är ju lite jantelov då. Och apropå det vi har nu med dessa Schweiz-utflyttning i Norge, det är ju jantelov. Det är ju liksom... Mm. Du skal ikke lykkes. Du skal ikke lykkes. Du skal straffes. Du skal hugges ned. Og så glemmer man helt bort hvor mange tusen mennesker disse folkene skaper jobb og lønn og velferdsansvar.
Og så, som Johan Norberg også sier, og som mange andre sier, at hvorfor er det et problem at de rike blir rikere, så lenge de fattige også blir rikere?
Jeg er så enig. Men jeg kom til å tenke litt på dette her med Sverige og forskjeller og så videre. Jeg var jo veldig ivrig en tid når jeg hadde 40-årskrise og gå Vasaloppet. Og så Marcialonga, som er et tilsvarende langløp ned i Italia. Og når du gikk Vasaloppet, så kom du i mål, og så klarte du så vidt å gå til en buss, og så ble du kjørt til en skole, og der var det varmt vann i dusjen, og så ble du kjørt tilbake til en matsal. Alt fungerte helt prikkfritt. Det var et helt fantastisk arrangement. Når du kom til Marcialonga, så fikk du ikke dusja. Det var ikke noe ordentlig mat. Det var ingenting. Og så husker jeg snakket med noen svensker, og så skrøt jeg veldig av Vasaloppet og svenskers evne til å organisere. Og han sa det at ja, ja, men vi er jo jækla tråkige da. men det er et eller annet med svenskenes fantastiske evne til å organisere sånne ting, og veldig mange andre ting. De liksom ruller ut konsepter, og det er jo liksom ABB, IKEA, Volvo i sin tid, og så videre, de store forbildene da. Men
om Sverige bare hadde vært kanskje... bra på... Om Sverige bara kunnat behålla det där också. Det har varit.
Ja, men jag tror kanske att det gick tog lite grann för mycket Möllers tran som vi säger i Norge då, att de liksom hade sån tro på sin evne till att organisera att ja ja, det var bara att ta in massa flyktingar och så ja. Ska vi alltid klara att organisera dem lika bra som Vasaloppet, men det går inte, ikke sant?
Och jag tror det är därför som Sverige gick med i EU också och fortfarande verkar tro att Sverige faktiskt har någonting att säga till om i EU, för att det liksom nu så finansierar ju svenska skattepengar att grekerna ska kunna pensionera sig vid 57 års ålder. Och Sverige fortsätter tro att Sverige faktiskt har någon slags inflytande i EU.
Vi har ju faktiskt ett inflytande. Våran EU-kommissionär har ju faktiskt infört ett tänk på barnalag nu som gör att
ja,
vi ska kunna övervaka alla EU-medborgares ja. Elektroniska kommunikation. Så något har vi gjort i alla fall.
Ja. Precis, chattkontroll som ska upp nu i EU-domstolen där de då ska övervaka all form av elektronisk kommunikation. Alltså Europol ska få övervaka all form av elektronisk kommunikation inom EUs gränser, och det innefattar SMS, det innefattar WhatsApp, det innefattar mail där de då ska kunna få läsa det utan misstanke om någonting, bara för att kunna möjligen avdäcka då barnpornografi eller
förstår du varför de vill förbjuda Telegram?
Men jag vet ju, killar, dere är ju glada i konspirationsteorier. Tror du inte att de följer med på vad vi gör ändå allerede?
Oh ja, det är jag ganska säker på.
Självklart följer de med på allting vi säger. Ja. Det är ju det här som dök upp i rättegångarna mot om det var det FBI eller NSA-agenterna som hade använt på egen tid då. De kunde inte spionera på sina ex-flickvänner, men vad de gjorde var att de ringde franska Secret Service och bad dem spionera på ex-flickvännerna, för de kunde göra requesten utan att det behövde förklaras varför det skulle göras. Och sen så skickades det hela fram och tillbaka. Detta finns ju klubbat i domstol, verifierat att det sker, så självklart spionerar de på oss. Det är liksom, enda chansen vi har att undkomma är att bara smälta in och vara en i mängden liksom. Sticker man ut för mycket så kommer man bli tagen, det är 100%.
Och i Sverige så var det ju det här med FRA-lagen för några år sedan också, där FRA, då, som forskning, Försvarets radioinstitut, skulle då få övervaka all datatrafik i Sverige för att då skydda oss mot ryssen inom citationstecken. Och där skulle de då få läsa vanliga medborgares e-poster och sms-konversationer och sådär, och laga det här i stort sett oändlig tid. Så... Mm.
Och om inte staten gör det, så är jag 100% säker på att Google gör det.
Ja, ja.
För jag har en Android-telefon och en Gmail, så ja.
Som liberalist så syns jag ju EU är lite svårt. För det att, alltså, jag syns ju det så mycket EU-est. Alltså, på grund av att Norge och Schweiz och dessa andra nationer är inte med EU men ska samarbeta, så har vi den EU-est-avtalen. Jag syns ju absolut, absolut allt EU bestämmer sig för att bli trädd nedover hodet på oss uansett.
Oh, ja.
Så vi får inte nytta av det som ville varit positivt med att vara EU, men vi betalar alla konsekvenser med det. Så att jag syns det är vanskeligt, för jag syns EU är blivit så komplext och komplicerat att det är ett antiliberalistiskt maktverk. Det blir inte slut och det är inte bra.
EU har varit ett fiaskoprojekt från början, och det kunde man ju se om man är lite liberalistiskt lagd. Att överstatlighet har aldrig fungerat någonsin i historien. Och här hade vi ett projekt där man trodde att liksom överstatlighet skulle fungera. Ja, alltså ett bra exempel var ju för ett par år sedan där det kom ett EU-beslut på att svenska bönder måste dels, om man hade kor och sånt, och mjölkkor säger vi till exempel, så dels så var man tvungen att utöka boxarnas storlek från 1,05 till 1,10. Och sen så skulle man då alla kor ha möjlighet att gå ute året runt, för att det fungerade ju bra i Spanien. Och då pålade man svenska bönder att göra det här också. Och svenska bönder sa att ska jag då stöpa en enorm, vad heter det?
Betongplatta.
Betongplatta som korna ska gå ut och ramla och bräcka benen på i meterdjup snö. Bara för att någon byråkrat nere i Belgien har sagt att mina kor ska gå ute mitt i liksom minus 20 graders vinter. Ja, För att EU har bestämt att det ska gälla alla bönder i hela EU.
Ja, det blir bra gäll i värre.
Ja, ja, visst. Och det var ju så. Alltså, det var ju massor med svenska mjölkbönder som bara la ner. För de sa, vi har inte A, råd eller B, möjlighet att genomföra det här. Det går inte.
Nej, det är ganska tragiskt. Men det är därför jag på en måte ser fram till med stora förväntningar hur det går med Storbritannien. För Storbritannien har nog varit så uheldig i den utmeldelsesfasen som det omtrent går an. Først så blir det jo banket mentalt og egentlig fysisk dag for dag de første årene. EU opptrådde jo omtrent som en sånn mafia-gjeng, som, og så er det liksom en i gjengen som melder seg ut, liksom, han skal vi hevne oss på. Og så når alt det over, så kommer pandemien, og så kommer inflasjonen, så det vil jo ta enda et par år før de på hekten igjen, men jeg tror 10-15 år fra nå, så vil vi se at uavhengighet og egen evne til å styre eget land, det vil lønne seg.
Ja, det tror jeg også.
Det viser jo seg at EU er et fiaskoprosjekt. EUs økonomi går i katastrof. Länderna i Sydeuropa har ingen som helst lust att betala tillbaks pengarna till Nordeuropa som de är skyldiga efter att de har liksom bailat ut hela sin egen ekonomi om och om igen. Under coronapandemin så visade det sig att det samarbete som skulle fungera inte fungerade alls för att alla EU-länder bara stängde sina egna gränser och sa att vi bryr oss om oss själva först i vilket fall. Så där slutar ju det fungera. Energipolitiken fungerar inte överhuvudtaget heller. Och nu säger Erna Solberg att Norge ska gå med i EU. Varför gör hon det när det så uppenbarligen inte går så bra för Sverige eller Danmark?
Jag tror att Høyre innerst inne drømmer om EU-medlemskap og har gjort det i lang tid. Litt basert på det Klaus sa i stad, nemlig at man er lei av å få lovet redd over hodet som man ikke har hatt mulighet til å påvirke. Og det er jo på en måte en ærlig sak at du bruker den populariteten du nå har til å være åpen på det spørsmålet. Så der må jeg faktisk rose henne litt, for nå står hun for noe. Selv om det hun står for er fryktelig feil. Jeg mener jo at hun skulle tatt en Thatcher. Thatcher var i nøyaktig samme situasjonen med et elendig styrt Labour. Du hadde Winter of Discontent, ganske berømt fra 79, hvor altså søpla sto meter høyt opp på grunn av streiken i London, og så videre og så videre. Hun kunne jo egentlig valgt en sånn der moderat versjon av Toryism, men gikk altså så langt som det omtrent var mulig mot liberalismen. Mens Erna, hun da, har den der forsiktige tilnærmingen. På ett punkt så har hun altså en mening, og det er EU, og det er jo bare så tragisk. Det var jo skatt, statens størrelse, overvåkning, det var jo det hadde jo vært en gyllen mulighet, for hun vil bli valgt inn uansett hva hun gjør.
Ja da, men både Arbeiderpartiet og Høyre har jo hele tiden vært et ja-parti til EU, basically sånn med, altså Høyre helt klart, mens Arbeiderpartiet relativt i flertall veldig store perioder, så altså, de to kunne jo gått sammen og sendt oss inn til EU nærmest på spissen hvis han skulle overstyrt da. Men det her er jo den politikken de står for, og da er jeg jo enig med Ole at det er jo bra å stå for det du mener, om det er populært eller upopulært.
Men hvorfor velger hun det, når hun sier eksempel et eksempel på at det er mislykket?
Det som er smelt, for at Schweiz til eksempel, når det skulle omforhandle EØS-avtalet nå, for ikke så lenge siden, så kom jo EU med masse nye krav og sa at ni måtte betale enda mer, ni måtte gjøre det her og det her. Og så stelte seg hele den schweiziske delegasjonen opp og bare gikk, og sa samtalen er over, vi kommer ikke betale en spenn. Vi är färdiga här. Om ni vill ha vårt samarbete så är det på våra premisser nu, inte på era. Och så satt EU-kommissionärerna kvar och sa, va? Men vänta nu, kom tillbaka. Varför gör inte Norge detsamma då? Norge har ju olja, gas och massa pengar och kan ju, liksom, kan ju bestämma eller åtminstone diktera en del krav och sånt. Varför gör man inte det för då?
Ja, för vi är för lite. Vi är så små, vi är så knötteliten. Även om vi är rik och har en god oljefond och allt det här, så är vi en miniput. Bara se hur den norska kronan blir härje med nu. Vi är en miniput. Det är det vi har.
Men gas då? Alltså, nu har ju inte Europa rysk gas längre. Då är ju Norge näst största producenten. Varför har inte man liksom, varför kan man inte göra något med det? Eller man är rädd för att det ska bli som i den norska tv-serien Ockupert, där liksom EU kommer in och tar kontrollen över norska oljefält.
För det finns ingen stor norsk statsman som vågar svinga det här.
Ja, jeg helt enig, og jeg tror også det har med mindreverdighetskomplekset vårt. Vi kunne snudd denne situasjonen ved å redusere skatter slik at Norge ble enda mer attraktiv å investere i, og vi kunne fått investeringer fra både Kanada, USA og andre land som ikke med i EU, uansett. Men likevel så velger vi altså å gå mer og mer mot EU og gjøre oss til en vassalstat.
Ja. Vad tror ni om Frankrike? Den senaste utvecklingen där när Macron använde sitt veto på att tvinga igenom en pensionsåldershöjning och nu brinner hela Paris eller sopporna i Paris.
Jag stöttar ju det han har gjort 100%. Du kan inte ha en så låg pensionsålder. Och jag är helt enig att han brukte på det, för han har varit ärlig på det från första stund. Så det är ju inte sånt att fransmän inte visste att han skulle genomföra detta.
Ja, jag hävdar att du är lurad.
Okej.
Okay. Du är lurad av staten. Staten hävdar att vi inte kan ha en så låg pensionsålder. Enda anledningen till att vi inte kan ha en så låg pensionsålder är för att vi betalar för massa strunt i statsapparaten. Det går helt fint att ha en sån låg pensionsålder om vi skär bort mänskonst och alla dessa mystiska bidrag och styrningar och allting som vi spenderar pengarna på. Jag är helt övertygad om. Det här är bara en fråga om prioriteringar.
Ja, men den prioriteringen vill i vart fall inte fransmän göra. De är lika glada i statliga överföringar till alla möjliga arter. De
absolut, men jag vill bara säga att grundpremissen, vi kan absolut gå i pension. Jag skulle gissa på att om vi skalade ner staten att alla skulle kunna gå i pension vid 55. Har vi råd?
Ja.
Ja. Så ja, det här liksom, ja. Men jag förstår vad du menar. Jag tycker också att självklart, om vi ändå ska ha det här samhället så 65 är lite för lågt för fransmännen som är Europas största ekonomi och kommer att ja, leda till problem.
Det kommer att bli ökt också här i Norge. Det kommer att bli ökt i hela Norden till slut. Alltså högre och högre. För att vi blir fler och fler gamla och färre och färre som kan jobba för oss. Så pensionsåldern kommer att bli ökt.
Jag som jobbar i ett ganska tufft yrke ser inte fram emot det. Alltså. Jag kommer vara helt slut i nacke och armar vid typ 55. Och det kommer att bli tufft.
Ja, det har jeg sympati med, fordi det å ha fysisk arbeid er jo en grunn til at vi kjørte 62 som en egen mulighet for å bli pensjonist i sin tid. Da. Og det var jo liksom rettet mot de på gulvet, men det viste seg jo at den ble utnyttet av alt som var av statsbyråkrater. Men jeg har mest tro på at folk sørger for sin egen alderdom, ja, og at staten bare sørger for de som ikke klarer å passe på seg selv. Da kan vi selv bestemme når vi vil gå av med pensjon.
Men det krever at staten senker skattene og slutter å legge 9,4 milliarder på public service. Så at vi har penger kvar etter at vi har betalt skatt for at faktisk kunne spare litt penger til pensjonen også.
Ja, du har helt rett.
Men däremot i Norge, en sak som är bra men skulle jag vilja säga med Norge jämfört med Sverige är ju att Miljöpartiet eller MDG i Norge inte klarar 4%-spärren. Hur kommer det sig?
Hysterisk budskap, dålig budskap, promotering med hissig raseri. Alltså det är ingen som vill köpa något negativt hissig. Folk vill köpa ett glad budskap, ett positivt budskap. Hvis du snackar om miljö och möjligheterna, innovation, teknologi, framtiden, framför att nu ska jorden bränna i helvete för det tycker vi gör som det säger. Och det vet att MDG har kört en eftervalsrapport på att han fått ut att vi var på negativa budskap.
I Sverige så kom ju MDG, alltså Miljöpartiet i Sverige, fram till att det var pressens fel. För att de fokuserar på fel valfrågor.
Alltså ingen fel.
Nej. Alltså, okay. På fullt allvar så kom de fram till att det var absolut inte Miljöpartiets fel att det hade gått så dåligt, utan det här var medias fel som inte hade fokuserat nog på de här frågorna. Alltså Sverige producerar Greta Thunberg.
Det är tema nummer en. Det är tema nummer en. Worldwide överallt.
Ja, observera att Miljöpartiet har bäst vinkling av alla partier i svensk press. Detta har de tagit fram i undersökningar också.
Var det inte så att 87% av alla medarbetare på SVT röstade på antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?
Någonting åt det hållet.
Något sånt där. Mm. Och till trots för det så, alltså Sverige är ju världsledare när det kommer till att sälja såna här miljögalenskap.
Men i det ögonblicket, typiskt så som MDG i Norge förstår att man ska sälja miljösatsning som ett positivt budskap, så blir de skummel, för de är nog farliga i bunden oavsett. Men der er jo jeg veldig personlig opptatt av det med innovasjonsteknologi kommer til å løse alle miljøproblemer. Så om MDG går i den retningen, så blir de skumle og farlige. For det er jo et potpurri av alle mulige. Det er sannsynligvis alt fra liberalister til anarkister til kommunister til fascister i det partiet der, altså. Så de kan bli skumle.
Hva beror det på, tror ni, at Norge ikke rakt av har kjøpt liksom miljøgalenskapen på samme nivå som Sverige da?
Jeg har en liten mistanke om at det er fordi at vi tror vi er verdensmestre. Og fordi at man ikke egentlig tar inn over seg at på noen områder er vi aldeles elendige. Og så tror jeg det har vært litt sånn der sovepute å snakke om klima, klima, klima. Fordi man har jo ikke klart å redusere CO2-utslippene noe særlig. Og så kan man kjefte litt på det, og så kan man diskutere det litt igjen. Og så har vi glemt det som er viktig. For meg så blir det viktigere og viktigere å ta vare på Oslofjorden. Det er altså allmenningens tragedie, hvis du kjenner til begrepet. Og det handler om at når noen ikke eier noe, så gir man blaffen i hvordan man behandler det. Og jeg leste en artikkel som ga meg rett og slett helt smerte, og den handlet om at vi er da, hvis vi ser i et firegenerasjonsperspektiv da, så var det sånn at 1900 så var det hval i Oslofjorden. Det var niser,
Oi.
det var sild, det var kjempestore torskebestander. Det var en ren, vakker fjord. Og så har man da bygd opp bysamfunnet rundt, og man har sluppet ut kloakken. Så man har begynt å rense kloakken, men man slipper ut akkurat like mye nitrogen som før. Og man har overfisket, og man har latt bøndene slippe ut gjødselen.
Men i Norge så verker det finnes et visst motstand mot vindkraftverk som ikke finnes i Sverige. Jag
Du,
tycker
din
det är bra,
jävla
för jag är
vindkraft.
ju, alltså jag är ju mot vindkraft, för att jag tror inte på det som ett framtida, jag tror på kärnkraft som det liksom det enda rimliga. Och i Norge så har vi dessutom vattenkraft, och de två tillsammans är lösningen tills vi har utvecklat stabil fusionskraft.
Ja, jag tror på all kraft, alltså. Jag är helt enig med det där, och vi är kärnkraftpromotister vi också. Men jag tror på all kraft, för vi ligger så bak på produktion. Vi måste bara säga ja till allt. Det är mitt standpunkt.
Men nu har jag hört att i Norge så är det ju snack om att några kommuner vill bygga kärnkraft. Har ni hört någonting mer om det?
Ja, det var jo noen ordførere nede på, om det var på Sørland eller hvor det er. Vi har snakket om det før.
Sakte, men sikkert så har det begynt å piple frem flere og flere som snakker positivt om kjernekraft og i det minste vil utrede det på et eller annet vis.
Og så har Jan Trond Moen, han milliardæren i Bergen, har jo opprettet et eget kjernekraft. Det heter vel Kjernekraft AS eller noe sånt. Hvor hun er
Det, de har
kjent.
startet et senter nå, va? For
Ja,
kjernekraft.
ja. Nei, jeg tror kanskje det har noe å gjøre med at vi er et naturfolk i den forstand at jeg vet ikke, at det liksom er en del av, blitt en del av genene våre. Jeg kan fortelle en historie jeg synes er litt vakker i forhold til Erik Larre, som han døde vel i 2014 og ble sånn type 104 år gammel eller noe sånt nå. Og han hadde vært Milorg-agent da mot tyskerne under 2. verdenskrig, og så ble han putta på enecelle, og der lå han i 2 år. Det var knapt nok lys på cella. Og mentalt overleve, så lå han og tenkte på de fine turene han hadde hatt i Nordmarka sammen med foreldrene sine før krigen. Og da han kom ut igjen, så presenterte han en plan for Einar Gerhardsen, som da ble senere statsminister, men som var ordfører i Oslo da, om at man skulle rett og slett verne Nordmarka. Og da har man jo klart på et eller annet merkelig vis, egentlig, med det eiendomspresset, boligpresset som vi snakket om litt i stad i Oslo. Det blir jo bare dyrere og dyrere å bo der, og ikke røre marka. Og en sånn som Larre ble på en måte et slags sånn forbilde for Og han var absolutt på høyresiden. Han var aksjemegler og ble steinrik. Så ja, det ligger i fattig og rik at liksom, vi skal bevare naturen vår. Jeg tror det er svaret på det med vindmøller.
Och det ska ju Norge ha, att Norge är ju ett väldigt naturälskande folk, ut på tur, människor på ett sätt som svenskarna inte är. Svenskar är lite mer så storbyfolk, som inte ser eller förstår hur liksom landsbygden fungerar i det hela tatt.
Jo, men det känner man sig gott igen i. Man har det ju bäst när man är ute i naturen. Hvis man i hvert fall också får pulsen lite ned och släppa av lite. Kanske lite kaffe, kanske lite pils, kanske lite fiske, kanske ja. I det hela tatt. Det är det, ja, livet är bäst.
Däremot så undrar jag ju över, alltså när jag åker till Sverige för på harrytur eller för att handla i en matbutik, så är det ju som att gå in i någon slags Shangri-La. eller Eldorado av liksom utbud av alla möjliga produkter. Och när man går in på en liksom Rema 1000-butik eller Kiwi eller vilken matbutik som helst i Norge, så är det samma produkter i alla butiker, och det är, beklagade, eländigt tråkig mat. Varför är det så? Varför finns det liksom inte, för i Sverige så finns det ju liksom, baserat på var i landet du går in, så finns det ju liksom lokalproducerad ost, lokalproducerad mjölk och så vidare och så vidare.
Två ting, för vi är konservativa som människor. Vi spiser knäckebröd med brunost, det är vår grej, då tränger vi inte något mer. Och det andra är reguleringar. Reguleringar, tolv, värnetolv. Alltså det finns ju ost med flera 100% av tolvsatser. Så det är de två tingarna. Vi ska ha det vi alltid har haft. Vi ska ha maten vi spiser. Sånn er det på fredag, sånn er det på lørdag, sånn er det på søndag, sånn er det resten av uken. Og så skal myndighetene passe på at ikke vi får tilgang på noe her. Så der er svaret det.
Ja, for hvorfor er det så at man har liksom 300% skatt på til eksempel, eller tollavgift på til eksempel Vesterbottenost, som er en av mine personlige favoriter?
Nei, argumentet er jo kort og godt det, at vi har 3% dyrkbar mark i Norge. Og hvis du bygger ned det, så vil vi ikke tåle en pandemi, vi vil ikke tåle en blokade, vi vil ikke tåle en krig. Og hvis du åpner opp tollmurene, så vil det ikke bli lønnsomt å dyrke de 3%.
Men det kan du tro, Ole, det kan du tro. Jeg har hørt en historie om nettopp om det her da. Apropos, ja vel her statsråd, gjestminister, med månedsvis med fruktbart arbeide. Fordi når man bestemte seg for disse ostetollbarrierene, så satt det faktisk absolutt ikke fagfolk som kan ost, men folk på Stortinget som likte ost og bestemte seg, ja, men Bri liker jo jeg da, ergo så må vi holde tolla nede på Bri. Gouda, er ikke så, den kjører vi høyt opp. Og sånn har de faktisk bestemt disse, hvem som jobber i regjeringsapparater av hva de likte av oster og så videre. Altså det som å spille dart med hvilke det som skulle slippe igjennom, det helt rent spikket idioti. Få bort hele grenen, spør du meg altså.
För det är så märkligt, för Norge har ju vunnit massa priser för sin ost, särskilt blåmögelosten och så vidare, men den går ju inte att få tag på i någon norsk matbutik.
Nej.
Jag vet faktiskt inte lösningen på vårt dilemma i förhåll till det, men jag tror att vi måste öppna upp tolvmurarna och så måste vi ha någon smarta inköpsordninger från norska bönder.
Ja, sikkerhet, samfunnssikkerhet. Ja. Forsvaret må være involvert, kjøpe, bygge opp kornlagrene igjen, tilfelle pandemi eller tilfelle krig, tilfelle hva som helst. Og så må man ha det som en del av sikkerhetsplanen vår. Så enkelt er det bare. Dessverre, noen ting må man bare godta bli en kostnad. Og her har vi feilet ut. Så når pandemien kom, så hadde vi hadde ingenting utstyr. Vi hadde bare feilet ut. Sant? Sånn at det burde vært en del av systemet. Det har jeg og Ole snakket ofte om, at kornlagrene må tilbake. Forsvaret må kjøpe kornet, og så neste år kan det gå ut på åpne marken, men vi må sørge for å ha en del sånne ting. Og så må vi selvfølgelig slippe ut tolvbarrierene og bare bort og vekk.
Og så er det en ting til, og det er det at man har klart å selge en forestilling om at det som kommer fra EU er farlig, fordi de bruker mer sprøytemidler og mer medisiner til dyra, og så videre og så videre. Det rimer jo ikke helt med at du har jo flere land i EU som har høyere levealder enn i Norge, da.
Jo, men kjøttet er ganske, det de sier om det er ganske sant.
Men varför har man så lav tilltro till att norska människor skulle välja att köpa norska produkter om det fanns alternativ på marknaden? Alltså det är väl många som skulle vilja köpa norsk producerat kött där man kan liksom peka på gården där kon kommer ifrån.
Ja. Ja, nej, det är för det om man inte har så tro på individer då.
Det är för att det är planekonomi, det är alltså landbruket och planekonomi. Det är bestämt vad de har lov och inte lov, sant? Det är reglerat årligen genom landbruksuppgörelse. Och det hindrar ju sån typ av utveckling. Där är det förhandsbestämt vad de kan ta och inte ta. Och vem som ska köpa det faktiskt då.
Och sen har ni ju faktiskt Nortura som sätter pinnarna i hjulet för alla. De sitter med ett lager på 500 ton med får men vägrar att sänka priset för då skulle de förlora pengar på sig. Det är ju liksom inte... De har råd att bara kasta det istället. Det är ju helt vansinnigt. Jag jobbar med mat och den norska matpolitiken är väldigt, väldigt konstig. Och kooperativet, ja. Nortura hjälper inte till, kan vi bara summera det hela som.
Mm. Nej, jag hade ju tro jag var på att FRP och Høyre på något sätt ville riste lite grann upp i det och genomföra, ja, alltså om inte man ville liksom snu det helt på huvudet, så ville det i vart fall ske en del ting då. Enaste jag klarar att se att det klarte att få till, det var att det var lov att börja importera någon speciell typ av jordbär som gjorde att vi kunde ha lite grann tidigare jordbär i säsongen från Italien eller något sånt nå. Nei, det er det igjen. Jeg tror vi er litt tilbake til det at det er slutt på den tiden der politikere med makt tør å stå i vinden og forandre.
Ja, jeg tror at det kommer sluta med at noen kommer innse at det beste sättet å styre på er via budgeten. Det kommer vara enda sättet att minska byråkratin. Det är att snörpa budgeten. Mm. Och när någon inser att det är de som har pengarna som bestämmer, då kommer det vara liksom, då spelar det ingen roll vad byråkratin försöker göra. Om det inte kommer några löner så slutar folk att jobba oftast.
Jag tänkte att jag skulle fråga er, vad tror ni då om 10 år? Hur ser det ut i Skandinavien och i Norge?
Helt jävligt!
Det blir bara värre.
Ja, men så vi är ju väldigt bekymrade på den här. I hvert fall i den norska målstocken också. Statens andel av BNP. För den har ju bara ökt och ökt och ökt och ökt och ökt och ökt. Och det är ju vägen till trälldom och kommunistisk stat. Och den är vi väldigt bekymrade för. Speciellt i förhållande till ja, friheter och möjligheter och i det hela tatt. Och oavsett om vi blir rikare och rikare som stat. Så vad fan hjälper det om inte vi får bestämma en pöck över vad är kronor själv också.
Alltså pendeln har ju en tendens till att svinga. Og den svingte da kraftig etter perioden, altså 30-årene til 70-årene, var jo sammenhengende oppbygging av sosialisme og sosialdemokrati og Keynes-tenkning. Og så kom da på en måte motvekten på 80-tallet, men så har det gått gjerne veien igjen. Så skulle noen kanskje tro at, men igjen, det blir så tilfeldig. Altså, hvem blir statsminister i England? Hvem blir president i USA? Vi trenger noen forbilder. Vi har ikke noen forbilder her.
Mm. Nei. Och någon som vågar sticka ut lite grann, sticka ut hakan, stå för någonting. Ja. Att det, min uppfattning, eller vår uppfattning i alla fall, är att i Sverige så är det ingen som vågar rock the boat överhuvudtaget. Utan det är liksom alla, oavsett vilket parti du stämmer på så får du samma politik. Det är liksom, vill du köpa liksom gråskor eller gråskor i en lite annan nyans. Men du får ju fortfarande grå skor, det du får i slutändan.
Ja, helt enig. Det är akkurat den samma analysen vi har gjort. Och jag tror helt konkret att om 10 år så har vi det lite värre än idag. Men i den grad vi får det bättre så är det för att ny teknologi och nya uppfinningar och nya produktionsmetoder och distributionsmetoder förbättrar samhället. Det är i vart fall inte politikerna.
Det har du rätt i.
Ja, kanske dags att flytta till Danmark. Det verkar gå bra där.
Ja.
Men det är ju Danmark. Ja.
Det är så lite, det är så lätt att organisera.
Det är väldigt platt.
Då vet jag att du måste iväg och se på fotboll om inte allt för länge. Även om
vet du det? De har spilt en halvtimme redan. Så jag hoppas Martin Ødegaard har skorat 2-3 mål redan. För Haaland måste, han blev ju nektad av City och spela. Det är en skandal.
Ja, just det. Det beklagar att du inte har förstått att hockey är en mycket bättre sport än fotboll, men man kan inte få allt här.
Ja, vi har tukka i USA genom
att... Det stämmer. Det blir nästa podd, varför hockey är bättre än fotboll, Sverige versus Norge.
Den ställer inte jag på. Den ställer inte jag på.
Tack så jättemycket för att ni tog er tid att vara med. Det var väldigt, väldigt kul, och så får vi komma och gästa er nästa gång helt enkelt.
Ja, det ser vi fram till. Det blir väldigt, väldigt bra.
Tusen tack så jättemycket.
Tusen tack. Ha det.
Ha det.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.